Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och mycket välkomna till avsnitt 271 av Skilsmässopodden.
Yes!
Säg vad du heter ifall man inte vet det.
Ja, jag heter Magnus Abrahamsson. Vad heter du?
Marit Danielsson. Mm. Och det här har vi hållit på med ett tag.
Det kan man
Men
säga.
Men nu kommer det väldigt speciella avsnittet 271. Du, vi var ju på en parmiddag igår. Nej, det var en parmiddag med som en person sjuk. Men hur som helst. Jag vet ju att väldigt många avskyr ju parmiddagar. Det är som
ja.
Man ritar av dem med skelett som sitter runt bordet och säger, vad anser du i grunden om parmiddagar?
Jag tycker att jag förstår de som avskyr det.
Ja.
För jag tycker att det finns en bild av det som är obehaglig. Men jag tycker de parmiddagarna vi har varit på är inte så otrevliga. De är ganska roliga. Jag vet inte, ibland blir det just sådär så att man sitter och är par och så ska man redogöra för sina senaste månaders händelser och barnen och allting är så fint. Det är ju liksom inte så. Det känns lite. Om det är så blir det lite tråkigt. Nu var det inte så igår, tycker jag.
Nej.
Vad tycker du?
Nej, men jag tycker jättemycket om parmiddagar.
Ja.
Och jag menar inte att det är för att... Nej, varför säger man parmiddagar? Jo, det är för att det bara är par. Men jag menar, det gör ju inget... Hade det varit tre udda personer där, det är inte liksom det. Men det är väl det man blir bjuden på nu, liksom. Eller vi går ju ofta i egenskap av ett par. Jag fattar inte vad ordet betyder längre, känner jag.
Nej, jag vet inte om det är också så här, om man är två par. Om det är det som är en parmiddag.
Jaha, ja, det kanske det är. Ja. Ja, det här är en middag och så var det par och det var någon som inte var par.
Ja, precis. Exakt.
Nej, jag tror att man tänker så här, ja, det kanske är det, ja, att man har ett middag med ett annat par. Nej, men jag tycker att middagarna som vi har, och då är det oftast par. De är ju så röjiga och så roliga oftast.
Ja, ja, absolut. Nej, men jag säger ju det. Jag tycker det
handlar ju om vilka de här människorna är.
Ja.
Och det är så roligt. Jag är ju förtjust i medelåldern. Jag tycker ju att det är väldigt roligt. För att kanske att fler vågar öppna lite på locket. Och prata om problem med allt ifrån ungar och relationer. Och vad har man ångest för och gud allt. Så det handlar ju om vilka vänner man har.
Ja, men det känner jag också kanske. Jag vet inte om det beror på att tiden är sån. Eller att det är för att vi blir äldre och våra vänner blir äldre. Men jag tycker att det blir mer och mer så att man får höra spännande saker.
Ja, jag tycker det är så roligt.
Folk öppnar på locket och berättar saker som man normalt inte får höra. Liksom. Det är kul.
Här kommer en fråga.
Yes.
Förväntar du dig på en middag att jag liksom inför andra ska bekräfta dig på ett eller annat sätt?
Nej, det förväntar jag mig inte. Men det vore roligt om du någon gång gjorde det. Nej, jag förväntar mig inte det. Och jag, däremot så kan jag tycka att det är... Eller bekräfta, hur menar du då?
Jo, men alltså visa min kärlek till dig och liksom... Ja, Magnus, han sa ju så här häromdagen. sånt.
Nej, Magnus, han är så duktig.
Ja.
Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker att man ändå, jag tycker ändå att man... Nej, det blir så fånigt. Jag vet inte. Bara man inte liksom avkräftar varandra och dissar varandra, för det kan ju hända.
Nej, sånt kan ju hända också. Mm. Men det ska vi heller inte sticka under stol med, att några av de roligaste paren som vi ju har middagar med, det är ju sådana som är helt öppna med hur less de är på varandra. Det är ju också roligt.
Ja,
bara, det inte
helt,
blir, bara det inte kommer som en överraskning för andra där, utan nej, men, det är något de hela tiden pratar om och kan ha humor kring.
Det här är viktigt. Om man är helt öppen med det, då är det en sak. Men om man sitter på en middag och dissar varandra utan att, liksom, ens, att vara explicit med det, då är det jobbigt. Om man känner att ett par sitter och just så här avkräftar eller
de ger pikar, sänker.
Ja,
de ger pikar åt
det är
varandra.
Inte kul alls.
Nej, det är inte kul alls. Och det tänker jag ofta beror på att det är spänningar som finns hemma som man inte kan ta upp hemma.
Nej.
Och då läcker det i skydd av andra. För
ja,
då,
man får
då vågar
också.
Man. Ja, precis. Ja. Men att man liksom vågar ta upp det. För att det kan inte bli ett stort bråk. Ofta tycker jag att det är lite läskigt. För jag tänker att det kanske ligger så här för stora spänningar bakom. Just så att de inte kan ta upp det hemma.
Förväntar du dig att jag ska bekräfta dig?
Alltid.
Ja.
Nej då, det gör jag inte. Mm. Det gör du verkligen inte heller. Så ifall du undrar.
Nej,
jag tycker det är roligt. Mm. Och ni som fasar för medelåldern och den övre medelåldern, nej, det är faktiskt kul.
Det är jätteroligt.
På det här viset är det roligt.
Mm.
Ja. Du, jag tänkte att vi skulle vara extra generösa.
Okej.
Okay. Och vi har då, både du och jag, tänkt på våra sämsta sidor. Vad tycker jag är mina sämsta sidor i relationer?
Mm.
Och vad tycker du är dina sämsta sidor i relationer?
Mm.
Kan väcka lite tankar för någon förhoppningsvis. Och inte minst för en själv då.
Mm.
Ifall man får snedträff.
Ja, kör i vind.
Ska vi ta en var?
En var.
Mm.
Okej, ja.
Ja, då tänker jag att en av mina sämsta sidor... Naturligtvis, egentligen så skulle ju du säga de här, men man försöker nu.
Ja, det är bättre att man säger det själv.
För jag vet att jag liksom själv också vantrivs med den sidan. Och då är det ju så här att jag då kan ha taggarna utåt utan att det är personligt menat. Och att det är liksom en humörsfråga som gör att jag stänger till om mig eller liksom blir kort...
Mm.
I tonen.
Mm.
Inte så gullig tjej.
Mm.
Som du skulle önska säkert.
Ja, det kan slå mot.
Du tycker att det låg något i det?
Jo, men jag tycker att det ligger någonting i det. För att det har vi pratat om, att du är liksom humörsstyrd väldigt mycket. Och att ditt humör tar sig uttryck på sådana sätt.
Mm. Och vilka uttryck tycker du att det tar sig?
Nej, men jag menar verkligen, jag tycker inte att det är en jättestor sak, därför att det är precis, jag kan känna att du är taggig eller att du har taggarna utåt som du säger, att det liksom det finns ju ett läge där du är mjuk.
Ja,
man känner, och det är verkligen inte, det är ingen stor sak, men det är skillnad, det är tydlig skillnad liksom. Det kan jag tycka.
Mm, det är lite trist att jag har så, för du är mycket jämnare.
Ja, kanske det. Jag vet inte.
Nu ska du säga en dålig sida du har.
Ja.
Egentligen så tänker jag så här också. Ja. Att det kan vara så att de här sidorna som man definierar som dåliga hos sig själv.
Mm.
Man skulle kanske man förstår att de är dåliga för den andra. Men kanske nödvändiga i någon mån också.
Ja.
Så att man inte vill bli av med dem. För då skulle man kanske...
Ja.
Nåväl, säg du.
Ja, nej, men, det kanske blir en lång förklaring istället med olika delar. För att jag ska säga att jag... Jag tycker inte att jag har haft det med dig, utan det har tagit ett annat uttryck, men jag tycker att förut så har jag varit alldeles för rastlös. Att jag har liksom så här inte... Jag har nog fjärmat mig, för att jag känner så här, det har blivit jobbigt, jag orkar inte hålla på, jag vill inte anstränga mig.
Vad har blivit jobbigt?
Jo, men om en relation har blivit, om det har blivit gnissel och jobbigt, så har jag bara fjärmat mig och sagt, det är inte värt det, jag orkar inte liksom.
När du säger rastlös, då ser jag framför mig någon som inte kan vara still. Eller vad menar
du
med rastlös?
Då går jag heller, då drar jag heller. Då lämnar jag heller förhållandet än att liksom ta i tunnel med den saken. Och det är ju liksom, det är ju fint att säga att jag är rastlös. Men det är också att jag är liksom lite för lat eller lite för...
Feg kanske?
Ja, feg också. Mm. Och att det där är bakom... Ja, skitsamma, men det tycker jag har varit en stor sak hos mig som har varit dålig i relationer just...
Men nu är det inte så.
Nej, men så här, för om jag kan då också liksom ta det vidare till vårt förhållande, där jag, det är inte det att jag eller så här, jag har också tyckt att det, ett förhållande måste vara, det måste kännas jättemycket och det måste vara enkelt. Och jag tycker att vårt förhållande är jättestarkt, det känns jättemycket, men det är inte jätteenkelt alla gånger. Men jag tror att jag kan liksom surfa förbi det där.
Mm.
Men den bristen jag har, ska jag villigt erkänna, är att jag kanske inte tar upp saker tillräckligt mycket som irriterar mig.
Mm.
Jag behöver inte, jag lämnar inte, det är inte så att jag tappar intresset. Men jag kanske skulle kunna vara bättre på att ta upp det istället.
Mm.
Och jag undrar ibland varför i så fall.
Jo, men, ja. Och jag vet varför, och det är för att... för att det är ett arbete, det är ett känslomässigt arbete som gynnar relationen om man tar upp sånt som man tycker är jobbigt. För att då kan man göra någonting åt det.
Mm. Ja, kanske.
Skulle skilsmässopodden ha sagt
det? Ja, man ska snacka om det. Bägge två skulle ha sagt det. Jag vet inte.
Men du, okej, jag tar en jag också.
Får jag bara säga en sak där? Mm. För att det du säger, man ska ta upp saker för att man ska kunna göra någonting åt det.
Mm.
Jag är inte 100% säker på att det verkligen går att göra någonting åt saker. För en del saker kan man säga så här, det där, det kommer jag inte rå på, så att jag skiter i det.
Mm, så kan man ju, precis, men det är inte säkert att du har rätt då när du har testat
nej.
Det.
Nej, ja, säger du.
Det där låter ju precis som det i miniatyr då, att man lämnar, så att säga, att man lämnar frågan. Mm. Så det kanske...
Mm.
Ja. Jag vet att det kan vara knepigt för att jag ju har lite svårt för den position som män generellt har och får i samhället och tar i samhället. Och det kan få följd att jag överreagerar på somligt bara för att du är man. Och att jag blir heller inte lugn i ett förhållande för jag har stor marginal kring just jämlikhet.
Nej.
För att jag tål inte den ojämlikheten. Precis. Och det, ibland så blir du då... När jag tycker att du gör något fel så blir du så att säga begreppet man på det negativa viset.
För, ja, det kan jag känna igen. Och det kan vara störande ibland att just bli inte jag utan man.
Mm.
Så generaliserad man. Men när du säger stor marginal, vad menar du med det?
Ja, alltså om det skulle, jag blir störd om det skulle vara så att jag på minsta sätt kan tänka att fan, nu är jag som är kvinna får dra ett större lass.
En låg tröskel för att liksom
verkligen
gå igång på sånt, jag förstår.
Ja. Det måste vara liksom tydligt att här föreligger inga ojämlikheter på grund av könsroller.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Ja, säg du då.
Ja, men jag tycker att det kan, på ett sätt så hänger det ihop lite grann med det du sa nu precis. För att jag kan känna ibland att jag har svårt att liksom ta plats och hävda mig. Och svårigheten ligger i just att jag är man. Att jag känner att jag liksom... Ja, det kanske är också att jag tar plats som man. Jag vet inte, men jag kan känna att jag står tillbaka mer än vad jag skulle egentligen vilja. Eller,
just i vårt förhållande eller även med andra?
Nej, med vårt förhållande.
Aha.
På något sätt, faktiskt.
För att du är rädd, för att du annars gör det i egenskap av en som är man och kör över?
Ja, lite grann så. För att det finns liksom en mansroll som ska vara på ett visst sätt som jag inte riktigt vill vara.
Mm.
Och då kan jag bli överdrivet försiktig eller hålla igen saker.
Kan du ge något exempel på när eller hur det kan, vad det kan vara?
Nej, men jag tycker det kan handla om liksom så här diskussioner om vad man ska göra, vilja, hur ska man ha det, hur ska det vara, vad ska vi göra, att det, jag kan liksom backa på det av för att jag inte vill ta plats för mycket plats eller bestämma för mycket.
Men och du skulle inte känna dig trygg med att jag ju inte kommer att vika ner mig för att jag är kvinna?
Jo, det skulle jag i och för sig kunna göra, men det är på något sätt som att det liksom, det ligger ju i mig mycket mer.
Jag vet, men det är lite konstigt ändå, för finns det någon som du skulle kunna bara säga det du tycker så, utan att känna att du kör över, så är det väl med mig, eftersom jag kanske inte...
Nej, ja, fast det är ju inte så här, det är väl kanske inte att jag skulle köra över, utan det är väl mer att det blir... Jag vet inte. Jag tror inte att jag skulle kunna köra över dig, men jag backar ändå. Liksom, innan
och är det nytt för den här relationen?
Ja, på ett sätt är det, för att det blir ju...
du har sagt förut att du har kört över mer och varit precis. Lite mansaktig.
Ja, inte mansaktig, men det, jag tycker inte att jag någonsin har varit det, men att det har liksom, jo, mera så.
Ja.
Ja.
Tänk om du har hamnat på en lagom nivå nu då.
Nej, tror jag inte. Nej. Det finns mer att ta av där, ser du.
Okej, okay. Ja, jag tackar då för den här ärligheten. Det var ändå bra. Ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja.
Det här är ett brev som är en eftersläng på ett ämne som vi hade för några veckor sedan.
Okay.
Hon skriver så här. Min sambo och jag har varit tillsammans i snart 7 år. Vi fick barn ganska fort och de är nu snart 6 och 4 år. Ett av de största problemen i vårt förhållande är sex. De första 2 åren när barnen var små så ville jag inte ofta. Detta till stor del för att jag tog allt ansvar för barnen, nätter, blöjor, närhet, you name it. Jag var helt slut känslomässigt och fulltankad med närhet när kvällen kröp på. Och det kändes bara som en till syssla att pricka av på dagens schema att ha sex. Sista 2 åren har vi haft det bra på den fronten i perioder. Jag sträcker mig till 2 gånger i veckan och han är motvilligt nöjd. För cirka 1 år sedan upptäckte jag av misstag när hans telefon kopplade upp sig mot bilen att den började spela en video från en porrsida. Han märkte inte att jag märkte. Jag kunde inte sluta fundera på det, så efter någon månad så tittade jag i historiken på hans telefon, en dödssynd jag vet, och upptäckte att han kollade porr varje dag till var tredje dag varje vecka. Men mer ofta om vi inte haft sex på några dagar. Nu till hur jag känner. Jag försökte tänka att det var hans ensak, men det går inte. För mig känns det otroligt jobbigt. Jag kan inte sluta tänka på att varje gång han låser in sig på toa länge på morgonen så kanske han tittar. Jag känner mig pressad när vi har sex, trots att han inte begär något konstigt. Men jag tänker att han jämför mig med det han tittar på. Sen avskyr jag tanken på att han vill titta på sånt när vi har 2 döttrar. De som är på filmerna är någon annans dotter. Det äcklar mig. Jag vet även hur unga tjejer utsätts för sånt som killarna ser på porr. Och jag är livrädd för när mina barn ska växa upp. Jag vet inte hur jag kan ta upp det här med min sambo, om det ska få vara hans ensak eller inte. En sak vet jag, och det är att det har förstört en del i min syn på honom tyvärr. Tack för en superbra podd, längta till varje fredag.
Ja, jag tycker ju att om man liksom så här, skit i vad jag tycker om att titta på porr.
Jag fattar inte.
Jo, men alltså, så här, vi hade ju, då pratade vi om porrindustrin och sånt där, att det är liksom generellt
fel. Ja, för några avsnitt tiden, sen, ja.
Men i hennes fall så kan jag tycka så här, det är väl, jag tycker det är givet och viktigt att hon tar upp det här med honom. Därför att det finns ingen, man kan inte säga att det är någons rättighet eller skyldighet eller man ska få eller man borde få eller jag borde inte lägga mig i eller det är dens ensak. Det påverkar ju henne på ett väldigt, väldigt negativt sätt. Hon tycker att det är jobbigt. Och då måste hon ju ta upp det, tycker jag. För att det, annars så...
Bortsett från att det handlar om porr egentligen.
Ja, ja, visst,
någonting
absolut.
Har stört henne som påverkar redaktionen.
Ja, eller det är liksom inte en liten relationen. Sak heller. Utan det, är ganska, det blir ju viktigt för henne, speciellt som hon då har kanske en beef kring sex, just att ha sex med varandra.
Ja,
och det är massor med saker som spelar in i det där som man kanske inte riktigt bara kan så här, sopa under mattan.
Mm.
Så jag skulle nog säga att det är att ta upp det utifrån, antingen får hon väl säga som det att hon har kollat, eller så får hon säga att jag hörde när du råkade sätta på i bilen. Är det så att du tittar på porr? Eller ta upp det generellt, så här, vad säger du? Kollar du på porr?
Mm.
Varför gör du det? Jag tycker det är jobbigt.
Ja, sånt här är ju svårt, för att det är ju bra att hon liksom, hon kan verkligen säga det här att hon såg det, eller att det gick igång i bilen, ja. Liksom. Och då väckte det frågor. Sen kanske det blir, hon måste kanske tillstå att hon har tittat i hans telefon då. Och ja. För att få liksom, ja, sånt här tycker jag är jättesvårt, för det är det här som blir när man tittar i någons telefon. Kan man använda infon eller inte liksom?
Ja.
Men jag tycker nog också att hon, okej, i bästa fall, låt säga så här, i bästa fall, hon tar upp det med honom. Vad för gott skulle det kunna leda till i deras samspel?
Ja, men jag tror att det skulle kunna leda till att han säger, i bästa fall säger, okej, jag fattar, jag visste inte det.
Visste inte vad?
Att du tyckte det var så jobbigt. Jag slutar med det. Eller att han säger, fan, vet du vad, det här är jättejobbigt för mig. För att jag saknar sex, eller jag har ett behov, eller jag vill verkligen göra det här.
Mm.
Så att man åtminstone, så att det kommer upp på bordet. För då kan vi ju ta ställning till det sen också och säga att, men vet du vad, då får vi nog skita i det här. Eller liksom, det går inte, funkar inte för mig. Och kanske också ett resonemang om vad innebär det här för döttrarna och hur ser du på det? Och, för det är ju saker som rör sig i hennes huvud. Han kanske har svar på det eller inte, det vet man ju inte.
Precis.
Men det går ju liksom inte att bara strunta i det heller, för det är en stor sak.
Ja, jag tycker att hon ska.
Ja.
Sen finns det en det finns liksom en viss fallhöjd i det, men den fallhöjden på sätt och vis redan inträffat. Och med fallhöjd menar jag att det finns en risk liksom,
ja,
att
ja,
man kan
landa
en bit längre ner än vad man redan är. Men han gör ju det här. Och han smyger med det.
Ja.
Och det gör ju han för att han vet att hon skulle ta illa vid sig. Eller för att han ser det som en privat sak. Jag vet inte.
Nej, men
det skulle också kunna vara så att han säger saker som får henne att förstå honom mer. Och får någon ny information att ta ställning till. Liksom. Ja. Så jag tycker också det.
Jag vet inte om han... Det är väl ingenting som... Jag kan tänka mig att det är svårt att säga. Du, vet du vad? Eftersom du inte vill ligga med så har jag börjat kolla på porr lite grann här. Det gör man ju inte för att det är en skamlig sak eller någonting som man håller för sig själv. Så jag förstår att han inte berättar det.
Ja.
Han vet kanske inte, han kanske inte har en aning om hur hon skulle reagera på det.
Nej, visst.
Nej.
Visst. Det är ju så många som gör det liksom, så han har normaliserat det här.
Ja.
Men det kan man ju säga att av de brev vi har fått så är det ju jättemånga kvinnor som faktiskt tar illa vid sig av att deras män tittar på porr.
Ja.
Vi har fått många, många, många sådana.
Absolut.
Där de känner att de liksom bara... Just att man är jämförd. Okej, vad söker han på? Oh, han vill egentligen ha en mage brasilianska, det är inte jag. Liksom, och allt det där.
Nej, men det är... Jag tycker också det är viktigt att säga att vi har fått en del brev där kvinnor också tycker att man absolut ska få titta på porr om man vill.
Har vi fått det? Ja, det har vi. Det är ett som tog vi upp förra gången. Ja. Men det är ju precis. Det har vi fått.
Så jag menar, det är liksom inte det är ingen så här allmängiltig sanning eller norm kring det.
Nej, verkligen inte. Och det som kvinnor upplever som problem, det är väl just kanske kvinnosynen och att sexet i den i filmerna ofta då är riktade för att, och det är inte så konstigt, varför skulle män titta på något annat än det som liksom gynnar dem så att säga. Ja.
Jag tycker, ta upp det, gör det, för hon brevskriverskan är ju väldigt påverkad av dig själv.
Mm.
Så av det skälet. Det. Det, och det är inte en sak, utan det är din sak nu.
Mm.
Mm.
Innan vi tar nästa så skulle jag bara vilja tipsa om en serie som jag tittar på Netflix som heter Maid, alltså M-A-I-D som är hemhjälp. Den är nästan lite för läskig från början, men det handlar om en liten familj och hon... Han är lite läskig när han dricker.
Okay, ja.
Hon vill fly därifrån.
Ja.
Och sen så visar han liksom, hur blir det för en så att säga ensamstående kvinna med ett barn som inte har hunnit just kanske utbildat sig, skaffa ett jobb utan levt på honom och så vidare och tagit hand om barnet i den här utsatta situationen. Den är... Jag vet inte, karaktären är fantastisk. Hon bara tultar runt här med sin unge. Jag försöker
hon
lösa det här.
Liksom.
Vad sa du?
Hon sticker.
Hon sticker.
Ja.
Men det hände hemskt mycket. Jag gillar den. Den visar egentligen på ett spännande och dramaturgiskt bra sätt på liksom det här med egentligen ekonomiskt våld. Att en människa som inte har egna tillgångar, vad händer på något vis? Maid heter den och karaktären är otroligt skön och osentimental när hon försöker ordna det här med sin unge.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Vi tar ett lyssnarbrev. Förra gången så pratade vi om bonusfrågor en del. Ja. Och nu, här har vi en vuxen kvinna i 50-årsåldern som ger sin aspekt av att vara ett så kallat bonusbarn som hon har varit i hela sitt liv. För hennes erfarenhet är att pappans nya fru har förstört så otroligt mycket i hennes liv. Mm. Hennes föräldrar skildes och vid 10 år så flyttade hon till sin pappa och den här kvinnan. Och det funkade inte så bra med styvmamman då heller. Men sen skriver hon så här. Och om vi backar bandet så är jag nu en 16-åring som skriver. Jag var hemma hos en kompis, pappa ringde dit och bad mig komma hem direkt för det var något viktigt han behövde prata med mig om. När jag kom hem hade de packat ner de viktigaste sakerna i mitt rum. Han förklarade för mig att min styvmor inte orkade med mig och han hade fått välja mellan henne och mig. Mm. Hans resonemang gick då ut på att han visste att han kanske skulle få som mest 3 år till med mig. För på den tiden flyttade man ju så fort man kunde och var redo. Men min styvmor hoppades han ju få leva med resten av livet. Mm. Och hon berättade då, liksom, hon har naturligtvis reagerat på det här att styvmorn som bad honom välja mellan barnet och henne. Mm. Och hon skriver att det lägger hon på styvmodern. Men att han valde henne, det lägger hon ju på sin pappa.
Ja.
Och där försvann hon ut ur lägenheten. Och liksom, det fanns en, eller där försvann hon ut ur deras liv, på så vis deras vardag. Och fick bo i en lägenhet, fullkomligt skräckslagen, skriver hon.
Ja. Hon fick flytta ut?
Hon fick flytta ut.
Inte flytta hem till mamman? Utan,
nej, precis. Hon bodde på en annan ort.
Ja.
Så säger hon så här. Nu är det 37 år sedan jag flyttade hemifrån och det första halvåret vägrade jag prata med pappa. Sen tog vi trevande steg för att mötas igen. Jag saknade ju honom som man saknar en arm ungefär. Och sen så hade de lite relation fram och tillbaka tills styvmorden då senare sa att hon absolut inte vill träffa vår brevskrivare mer. Och hon skriver så här, jag har låtit min pappa komma hem till oss en gång i veckan. Jag har även låtit honom ringa mig. Men varje gång han åker härifrån så blir jag 5 år igen och gråter så det skvalar.
Mm.
Så, jag är 51 år och ett bonusbarn med en styvmor som för andra gången inte vill veta av mig och en pappa som för andra gången väljer bort mig. Man blir aldrig för gammal för det lilla barnet som bor inne i hjärnan. Jag saknar pappa och jag älskar pappa och är ledsen över det. Men pratar jag med honom eller träffar honom så är jag lika ledsen. Pest eller kolera.
Mm.
Med alla de här orden vill jag säga till de som är yngre. Träffar ni någon som har barn och känner att ni inte gillar barnet, stick. Det är inte synd om er. Ni kommer att skada både barnet och mamman, pappan för livet. Det finns inga lösningar mer än insikten att ni måste acceptera att barnet alltid borde komma först och ni som en god tvåa.
Ja. Ja.
Vad tänker du när du hör det här?
Nej, men jag tänker så här, det är ju alltså, det är så många saker i det. Jag tänker det sista hon säger där, det ligger ju det ligger någonting i det på ett sätt.
Vad menar du?
Jo, att om du då kommer in som den här nya partnern och upplever att du inte gillar personens den nya partners barn, att du ska dra då. Ja, det är klart. Så kan man ju, det är storsint och klokt på ett sätt. Men jag tycker att den där pappan är liksom den riktigt svaga länken här, ja, någonstans. Alltså man får inte göra så. Det valet, det liksom, det måste alltid vara viktigare med ens egna barn. Mm. Och det handlar ju inte heller om att, alltså, att ställa sig inför det ultimatumet skulle jag säga, är du dum i huvudet?
Precis.
Det vill jag inte leva med.
Precis.
Och att det är 3 år hit eller resten av livet där, det är så här, en människa som ställer ett sånt krav ska ju bara ut på en gång, ja, tycker jag.
Mm.
Sen tycker jag en annan sak också, att jag förstår ju henne och jag står på hennes sida i det här gentemot pappan och vad han har gjort. Jag tycker det är liksom galenskap. Det är en ja. Men för hennes skull så handlar det ju också om att liksom komma över det. Att jag vet inte om det handlar om att förlåta så mycket som att säga att nu är jag vuxen och det här ska fan inte få påverka mig längre. Och att man faktiskt kan välja bort en förälder som beter sig på det sättet. Det måste man kunna göra. För det tror jag ändå sätts
också. Kärleken till,
trots kärleken. Nej, för att det är lite samma sak där.
Jag har ju kortat i brevet, men för pappan han säger ju att han älskar henne. Men å andra sidan så visar han ju då inte det i handling.
Nej, nej. Och det är så här, det gör man väl hela tiden. Någon som säger att den älskar henne och man säger, fast du gör ju inte det för mig och jag älskar inte dig. Eller så här, jag kan inte leva med dig för att det gör för ont.
Mm.
Och att värna om sig själv mycket starkare än att tillåta pappan att komma tillbaka. För att det är inte okej att bete sig på det sättet. Och man måste kunna säga att ens föräldrar kan faktiskt svischa ut ur ens liv. Det är viktigt. Det finns inget krav på att barn ska älska sina föräldrar eller förlåta dem eller fortsätta relationen. Föräldrarna har svårt för att släppa sina barn. Det går inte. Det kan du aldrig göra liksom.
Hur menar du?
Jag menar så här, att du som barn... Så
han släpper ju henne i någon mån. Eller
han gör fel. Mm. Han har inte rätt att göra det. Men ett barn har rätt att säga nej till sin förälder. Säga, tyvärr, du gör mig för ont. Jag vill inte vara med dig. Jag vill inte ha dig i mitt liv.
Mm.
Det får man som barn.
Ja, alltså man får... Precis. Man får ju leta efter den lösning då som gör minst ont.
Mm.
Är det att träffas ibland på de här usla villkoren? Eller är det att... Men jag tänker också att sveket att han ändå valde sin fru framför barnet. Ja, kan man förlåta det så kan man ju liksom jobba på att se... Okej, okay, tiden var sån, han var väldigt svag, han hade haft det svårt, bla bla bla... Men ändå, det är ju ett för stort brott på något vis för att man ska kunna göra det sannolikt. Ja. Men för att avsluta då, om man går till det här som hon säger, att om du kommer in, och det kan jag hålla med om, fastän det liksom, om man kommer in i någons liv som har barn, då måste man veta vad det är man ger sig in i.
Ja.
Den här personen kan inte börja om.
Nej.
Den här personen kan inte liksom låtsas som att barn inte finns fast man själv önskar att de inte fanns. Den ska inte ha lust att marginalisera dem för en ny förälskelses skull. Så att man måste, som hon säger, finna sig i att vara på plats nummer 2. Verkligen.
Absolut, oh ja. Så är det.
Mm.
I förra avsnittet så pratade vi också om det här. Vad händer om man inte... Alltså om du kommer i en ny relation och så kan du inte acceptera din nya partners ex.
Ja, just det.
Och det är lite samma sak. Ja. Att så här, det din nya partner har med sitt ex och den familjen, den måste du ställa dig lite under.
Mm.
Du är nummer 2 eller vad det nu blir där också. Det måste man acceptera när man kommer in
till någon
som har en familj. Ja, absolut. Mm. Precis. Men det är ju lätt att säga. Jag tycker inte att... Ja, så är det. Och det kan man säga. Men den då, som den här pappan som tolererar att den nya partnern ställer sådana ultimatum, det är inte heller okej.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Verkligen inte. Det är ju inte en bra människa.
Nej, precis. Mm.
Jag lyssnade på söndagsintervjun i P1, ett äldre avsnitt där de intervjuade Sigge Eklund som har en podd ihop med Alex Schulman.
Mm.
Och han bor ju i USA.
Mm.
Och han menar att det är jättestor skillnad då i Sverige och där. För att i Sverige så har vi väldigt mycket svårare med människor som har andra åsikter än vi. Mm. Medan när han har en liksom en middag där och de är 8 personer runt ett bord, så vet han att några där kommer att gilla Donald Trump och några kommer att, och det är liksom inte i sig ett problem. Medan i Sverige så är det nästan så att nej, men vi kan inte bjuda dem för de är såna.
No.
Eller men... för att och det där tycker jag är så synd, för jag tänker mer och mer att han sa så här som jag tycker var så bra. Det finns bra människor som har dåliga åsikter och dåliga människor som har bra åsikter.
Ja.
Och det håller jag så mycket med om.
Ja.
Jag är övertygad om att det finns människor som liksom har åsikter som man själv tycker är jätteknäppa. Men i praktiken så är det liksom bra människor som lever gott och gör andra människor gott. Och inte minst tvärtom, de som bekänner sig till vackra åsikter men som är svin. Det finns det ju också.
Mm. Absolut. Jo, men jag tycker att det kommer ju oftast ner till politiska åsikter då.
Ja, fast det kan, behöver inte vara det heller.
Nej, jag vet. Men ofta,
hur behandlar man andra där hemma? Och
ja,
så vidare.
Visst, absolut. Jo, jag vet. Men ofta är det där man landar i Sverige i alla fall, tycker jag. Det är, det är där man fastnar på något sätt. Va? De där är ju moderater, eller de där är ju marxister.
Ja,
så att man,
det.
Att det, och att man inte kan mötas i det. Det är ju fruktansvärt synd. För att, hur ska man då kunna utvecklas? Hur ska man då kunna få ett samtal som tar oss framåt och vidare?
Precis.
Det, jag vet inte, jag tycker det, jag vet inte hur jag tycker inte att jag är sån, att jag fördömer liksom. Det är klart, om någon har en alltför extrem eller odemokratisk, oavsett åt vilket håll, så tycker jag det är svårt att föra ett resonemang. Liksom, jag kan bli så där, nej, det här går inte. Men att man tycker olika inom en
ja, men låt säga att den röstar på det partiet du tycker är värst, fast inom, liksom inom demokratins gränser. Jag tänker då, ska man då inte kunna prata med den? Och å andra sidan så tycker ju jag också att det, fast om någon satt där och tyckte att nej, men jag tycker att kvinnors plats är i hemmet, jag skulle ju vilja prata med den då, fastän jag tycker att det är idiotiskt.
Tycker du det verkligen? Alltså, skulle du liksom bjuda folk på en middag som du vet har extremt kvinnofientliga åsikter?
Du, jag kan säga att sådana middagar har du och jag varit på så många. Det är bara nu när det... Jag tänker att om man tänker så här, kan man bjuda en SD-are på middag? Och då tänker jag, självklart.
Ja.
Innan det partiet fanns de ju i de andra partierna, så att säga.
Ja.
Vi har ju suttit med hur många kvinnoföraktande människor som helst på middag.
Jo, men
bara det att alla bekänner inte färg.
Det var inte det jag frågade. En extremt kvinnofientlig person som satt och yttrade sådana åsikter och liksom hade... Skulle du vilja, skulle du bjuda den personen på middag liksom?
Ja, säg inte nej så här rakt av i alla fall. För jag menar, det kanske inte är egenskap av just det man bjuder någon på middag. Men låt säga att det visar sig att någon har en åsikt som man tycker är jobbig. Jag tycker nästan att det är det som är... Det är ju enda chansen.
Ja.
Att då prata om det. Alltså,
jag bara menar så här, om man blir bjuden på middag i ett sällskap, man hamnar bredvid någon som har en extrem åsikt, eller som är kvinnofientlig, då är det klart att man pratar.
Mm.
Man reser sig inte och går och säger så här, dig kan jag inte prata med.
Nej.
Men om man verkligen skulle själv bjuda in till det, om man säger, jag ska ha en härlig, rolig middag för människor. För det är också, jag tror inte man umgås så.
Nej, men det är inte så att man tar, men han har, man bjuder ju inte därför. Men om man åter till Sigge Eklund, så menar han på riktigt att i Sverige så skulle någon kunna resa sig och gå. För
absolut.
Att någon röstar på ett annat parti som man själv tycker är liksom. Och det är så... Det blir så dumt.
Ja.
Vi kommer absolut ingen vart så.
Nej.
Men mer och mer tänker jag också att det här är liksom en sån svängning mot hur det har varit. Eller jag vet inte, men jag tycker att hela min tillvaro så har det varit, när man diskuterar så ska man diskutera så att man enas. Och så säger ja, vi är egentligen överens. Eller folk älskar att säga, egentligen tycker vi nog lika. Det tycker många om att säga, för då blir det lugnt liksom. Men då har det kostar ofta det att någon måste säga något som den inte riktigt står för att man ska bli sams. Det där tycker jag också blir fel. Jag tycker att Jag vill se det mer som att en diskussion, oavsett då om det gäller saker hemma eller var det nu än är, i en relation framför allt. Man måste ju inte tycka lik. Man kanske måste enas om hur ska vi göra det här konkret. Men ens åsikter, tycker jag det är viktigare att de är sanna. Så att man ser, var står du i det här egentligen? Ja. Sen kan man liksom, för det är först då man kan hitta en kompromiss som håller. Mm. Om en liksom gömmer sin åsikt och låtsas hålla med för husfridens skull, så kommer det ändå leda till att vissa problem kvarstår. Mm. När man inte får veta sanningen.
Ja, absolut. Jag vet inte. Jag tycker det där är... Ja, nej, men det, jag tycker den där formuleringen att det finns bra människor med dåliga åsikter, den är jättebra. Den ska man verkligen tänka på många gånger. Men sen är det också så här, ja, hur viktigt är det? Om man hamnar på en middag där liksom de här åsikterna tar allt fokus och händer ingenting.
Nej, men då är det tråkigt. Ja, det blir tråkigt att lyssna på, men det blir tråkigt att lyssna på någon som pratar om den geologiska perioden för länge.
Jag bara menar så här, jag tycker det är en annan konstig sak i Sverige, att man väldigt sällan få reda på vad folk står någonstans politiskt, utan det är väldigt, man tassar och man och så har man någon liten åsikt där. Mm. Jag var på en middag när jag var i Ryssland i somras. Mm. Där plötsligt så här, vad röstar du på för parti? Och det var ganska roligt för att folk sa verkligen det. Det var lite så här, okej.
Okay, men det var ju så.
Ja, men det gör ju folk inte. Man säger inte det, utan man pratar lite grann. Så här, det blir också en slags feghet och en slags tillrättalagdhet så där, att nej, det är sånt pratar vi inte om, det ska man inte avslöja.
Jag tycker en som toppar det är när hon, en av våra vänner vid en middag nyligen frågade inte just det, utan hur ofta ligger ni med varandra? Ja. Det är också
och fick svar.
Och fick svar, ja. Det är obekvämt.
Någon
men hon ville veta den saken då.
Ja. Du, något sista ord idag då?
Precis, nej, men det är bara liksom som en lös spaning. Men då handlar det om oro som jag tror väldigt, väldigt många dras med. Och det är ju, alltså man kan ha oro för hur ska min relation gå, eller hur ska min framtid vara, eller hur ska det gå för barnen och så vidare. Och jag själv tycker att jag har blivit lite bättre på att hantera oron för att jag har väl kanske jobbat lite på det på något vis.
Ja.
Men vi pratade om det lite grann igår också. Ja. Och då finns ju faktiskt terapier, KBT-terapier. Ja. Om man tycker att man dras med för mycket oro. För att det som man oroar sig för händer ju så att säga inte för att man oroar sig. Alltså det är så mycket slöseri med tid.
Ja.
Så man skulle kunna ha egentligen spara kraft tills någonting faktiskt händer. För förr eller senare kommer någonting att hända. Det ingår i människoliv. Men att då ha slösat den här tiden liksom, och egentligen ökat sitt eget lidande utan att någon blir bättre av det. Så jag tänker att dels kan man göra sådana enkla saker som jag har jobbat med. Att om jag är i perioder av oro, så har det ganska mycket med min egen stressnivå att göra, tror jag. Eller, jag vet inte. Men att jag bestämmer mig för att när orostanken dyker upp, att jag säger, nej men jag skjuter det där, och så oroar jag mig mellan klockan 5 och 6 idag istället.
Ja, precis.
För det är ganska bra. Det funkar ganska bra faktiskt. Att jag vet att jag kommer att hinna oroa mig för det, men jag gör det då. Det vill säga, för att det är ju ingenting som någonsin är akut här och nu. Utan det är att man förpassar det där, och då när klockan är 5 så kanske man inte är särskilt oroligt lagd, och då kan man spara det igen och så vidare.
Ja.
Det blir ett sätt att få kontroll över de här ganska meningslösa tankarna. Mm. Ett annat sätt som vi hörde om också var meditation. Mm,
precis.
Som då, och jag har alltid haft svårt att förstå hur det skulle kunna hjälpa en. Men det handlar ju om att se tankar. Oro är ju bara tankar. Mm. Precis. Det är bara tankar som man skapar. Och att kunna förhålla sig, meditationen hjälper ändå, att kunna förhålla sig till tankar och se dem för exakt bara vad de är.
Ja.
Ingenting som har med verkligheten att göra. Och därmed så blir man också mycket bättre på att när ens egna orostankar dyker upp, att bli kvitt dem.
Mm. Precis.
På något vis.
Jo, men jag tror att det är liksom så här, det motverkar, därför att det är just ett sätt att så här lugna sina tankar, att sätta saker, ordna dem. Ja. Det är så, tror jag, att jag har inte mediterat särskilt mycket, men att det blir liksom ett sätt att sortera och tänka på bra saker istället. Mm. Sen en annan sak som jag vill säga då också i det här, att när man pratar om oro, alltså många gånger så oroar man sig för sina barn, det är oftast verkligen det handlar om, eller oroar sig för andra människor. Och det man ska tänka på, tycker jag då, det är inte bara att det blir jobbigt för en själv, utan många gånger, det är klart att man kanske kan hålla den där oron helt borta från sina barn. Det kanske går, men jag skulle nog säga att det är väldigt, väldigt svårt att göra det, för att de känner av det i alla fall. Och det som är att man liksom skapar någon slags känsla hos dem att man inte riktigt litar på dem. Så att det drabbar faktiskt ens barn också om man är väldigt oroligt lagd och så här, hur mår du, hur går det, så här, det blir ett sätt där man kanske skapar en osäkerhet hos dem också. Så därför så finns det väldigt starka skäl att jobba, bearbeta sin oro och försöka komma till rätta med den. För precis som du säger, det är ju först när det händer någonting som det verkligen är befogat.
Ja, det är ju så. Och jag vet inte om det gör saken bättre, men jag hörde här om dagen att det man oroar sig för händer ändå aldrig på det sättet man har tänkt, utan på något annat vis. Det gör ju inte en gladare. Men då kan man ju liksom lika gärna låta bli att oroa sig, för det kommer ändå inte bli sådär. Det kommer bli något annat. Men oro är en negativ sak. Jag vet inte om det alltid har varit så här stort som det verkar vara i tiden nu. Men vår tid är liksom, vår värld är lite så här oförutsägbar, och det spär kanske också på. Men sista ordet är egentligen den tanken, att om man dras med mycket oro, det kan man få hjälp med.
Det faktiskt kan man verkligen.
Och det är
absolut
värt det. Det är värt det faktiskt. Ja.
Så gör det om ni känner er oroliga.
Och det är också bra att prata om, och då kan ni skriva till oss.
Det kan ni göra.
Om vad ni oroar er för. Ja. Och så pratar vi om det här. Yep. Ja. Ha så himla bra nu.
Ja.
Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja. Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123-087-1798. 123-087-1798.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.